En podcast.
Hur från folk, Aftonbladet hörs, är Ulrika ledare. Inspelad nu eller?
Hon är igång.
I Karlstad finns massa moderater.
Pratar du nu med
moderater.
Dina Facebook-tittare eller?
Nej, men jag försöker bara säga varför jag filmar en jävla dator och lägger ut på Facebook. Men det kan vi nog ha förklaring.
För dina 7 stycken Facebook-tittare behöver veta detta. Ja, det är bra.
7 och 7. Ska du säga som var med i Sveriges Radio när du var het?
Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podcast som sänds varje fredag, läggs ut varje fredag. Och idag är det fredag när vi spelar in det här. Hej Jonas Sima.
Hej.
Hej Anders Lindberg.
Hej.
Och speciellt då idag så är Ulrika Schenström med från, ja, vilken stad är du egentligen?
I Karlstad.
Ja, där solen skiner.
Jajamän, och den gör det också.
Och det är alltså Sverigemötet som pågår där.
Ja. Eller jag kallar det för kommunala rikskonferensen. Det var någon som kom på för några år sedan att det vore bra att det heter Sverigemötet, men då fattar man inte vad det är. Det är alltså kommun- och landstingspolitiker som möts. Moderater alltså. 1700 tror jag det är.
Oj, är det alla?
Det är alla.
Sverigemötet heter ju den då. Gillar du inte det eller?
Nej, mot. Men vi struntar i det. Ja, det är jätteroligt. Jag är på Sverige.
Är du på ett hotell nu eller är du på själva i konferenslokalen?
Jag är på mitt hotellrum för okay. Att det ska kunna vara tyst så att jag kan podda.
Förstår. Betalar Moderaterna allas boende?
Nej, det gör de inte. Det betalar nog folk själva faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Det är ganska dyrt har jag sett.
Ingen aning.
När börjar Sverigemötet?
Det började nu för ungefär en timme sedan.
Ah, okej. Okay. Och länge pågår det?
Till imorgon klockan 12 kanske.
Mm. Och den klassiska frågan, hur är stämningen?
Ja, alltså jag kom ju sent igår kväll. Mm. Och det var ju väldigt mycket moderater i Karlstad kan man ju säga.
Och, 1700, det måste ju öka antalet moderater i Karlstad enormt.
Ja, något så vansinnigt. Man kunde inte gå någonstans utan att det satt några moderater där. Så att jag skulle gå ut och äta och det var bara moderater över att jag försökte hitta någon ställe där man kunde äta i fred. Men
de möts det väl?
Vad sa du?
Möts du inte då när det är moderater överallt? Jo, så vill man väl att det ska vara?
Men ibland kanske man liksom är trött och sådär. Och så skulle jag ju förbereda. Jag modererar ju lite sån här. Alltså tanken med så här Sverigemötet då är ju att det är en massa seminarier. Så får folk signa upp på de här olika seminarierna. Och jag är ju då moderator. Så att jag modererar ett par seminarier här. Okay. Så att jag känner att jag vill mer förbereda mig än och så.
Okay, men jag... Den heter på...
Det som jag har sett hittills, jag har ju nu inte varit på själva konferensstället än här därför att jag ska podda med er och jag skulle förbereda några saker jag ska göra här efter lunch. Och, men än så länge så är det ju så här, det är klart, folk är ju inte glada, det ska man inte komma liksom, och sticka under stol med. Men det var inte någon så här krisstämning och folk...
Har ni fest också på de där Reichsmötena?
Ja, det är ju moderater. Det är ju glada typer.
Ja, det är ni. Det är glada typer. Fast, okej, nu kommer vi till kärnan. Just nu är ni ju inte så glada. Opinionsmätningarna, ja, de bara fortsätter ju neråt. Kommer Anna Kinberg Batra sitta kvar fram till valet? Och det här är inte bara en fråga till dig Ulrika, men du kan börja. Vad tror du?
Ja, jo, det tror jag faktiskt. Sen ska vi inte sticka under stol med att det här faktiskt är ett väldigt allvarligt läge för partiet. Det ser verkligen inte bra ut. Jag menar, jag hade inte ens kunnat drömma om vi hade pratat om det här för kanske något år sedan. Att skulle hamna liksom som tredje parti och med en risk att hamna som fjärde största parti. Det är klart att det är ju nästan surrealistisk känsla för mig, får man ändå säga. Så att jag är ju jätte orolig faktiskt.
Vad tror du Jonna?
Ja, man vet ju inte vad botten är riktigt när hon kommer tvingas bytas ut eller tvingas gå. Men det känns som att hon borde få en valrörelse ändå att pröva.
Alltså jag har ju ända sedan hon börjar den här mer brutala politiken och SD närmande tyckt synd om henne, för det har alltid känts som att hon själv inte står, hon vill inte göra det här men hon har gjort det ändå.
Hon känns ju rekorddelig egentligen.
Ja,
alltså moderat rekorddelig.
Tror du det, Ulrika, att hon, liksom, hon gör det för att partiet vill det, men själv är hon inte bekväm?
Nej, jag vet inte. Alltså så här, det är ju alltid, jag har ju jobbat med ett antal partiledare, just moderata partiledare, och det är klart att det är ju alltid knepigt att ta över efter någon som har varit väldigt framgångsrik, och även moderat, alltså vi är ju rätt toppstyrt parti där vi liksom klagar på ledningen så fort det inte går riktigt som vi tycker och sådär. Det är ju, man ska komma ihåg att Moderaterna är en riksdagsgrupp som skaffade sig ett parti, till skillnad från Socialdemokraterna som var ett parti som togs in i riksdagen. Vi är lite fyrkantiga, det ska levereras och så vidare. Mm. Och det är inte enkelt heller att ta över, som sagt, efter Fredrik Reinfeldt och kombon Anders Borg och Fredrik Reinfeldt. Det tror jag är svårt. Bo Lundgren hade också komplicerat läge i att ta över efter Carl Bildt. Så att, och så var det säkert även för Mona Sahlin, om jag ska vara ärlig.
Visst, men min fråga var ju om AKB egentligen är bekväm med den politik hon har tvingats lansera.
Jag kan faktiskt inte svara på det, utan jag tycker ändå att, jag menar, tar man ett beslut så tar man ett beslut, och så är det ju. Så att jag tror att det är så många gånger under de här nya moderaterna åren som alla skulle ringa till mig och fråga, vem är egentligen hjärnan? Mm. Ja, brukar jag säga, ja, det kan ju vara så att det är Fredrik Reinfeldt.
Mm. men alltså, alltså det som jag upplever med henne, tycker jag, det är att hon känns, och när man pratar med folk innan hon blev vald, så sa ju alla att hon var Fredrik Reinfeldts kronprinsessa som skulle fortsätta hans politik. Och nu har hon ju liksom tvingats överge i stort sett alla de delarna som var framgångsrika. Alltså alliansen är splittrad i 1000 bitar, nya moderaterna är splittrade, alltså finns ju i praktiken inte längre.
Jag är här!
Mm. Ja, okej, okay, du finns, ja. Nej, men du är väl liksom den sista mohikanen. Men någonstans så är ju liksom det som var framgångsreceptet när Moderaterna hade 30% istället, det är ju väck.
Jag håller helt med dig, Anders, så det är klart att, men alla partiledningar i Moderaterna måste göra sin egen resa, och det här är hennes resa. Och den måste hon ju själv tro på.
Vad jag inte fattar är liksom alla de här ombuden som inte är ombud då på Sverigemötet, men som liksom är deltagare där. Alltså jag, den här enorma kritiken som hela tiden kommer mot henne, alltså jag förstår ju den, för det går dåligt för partiet, men samtidigt, partiet har ju tvingat henne till en politik som har halverat partiet. Så att någonstans, det borde ju finnas någon självinsikt också, tycker jag, mot de som har tvingat fram den här nya linjen, att det här kanske inte var så smart.
Men jag förstår också att man är förvirrad, för att det här är ändå, spelplanen är annorlunda nu än 2006 när alliansen bildades, eller 2005 kanske det var. För att då var ju Socialdemokraterna den stora fienden, och då man skapade arbetslinjen och kallade sig för det nya arbetarpartiet. När Moderaterna gjorde det här stora raset till 2014-valet, då var det ju de flesta väljarna som gick från Moderaterna till SD. Det var ju alltså 10 procentenheter som de förlorade där. Så det är ju en chock de fortfarande lever med, och jag förstår att många ändå gjorde den analysen att triangulera SD snarare än att försöka blåsa liv i det nya arbetarpartiet.
Jag tror ju att alltså det stora problemet, och det har jag tjatat om i podden här i flera år, det är ju liksom att när man inte tar ansvar för att fortsätta reform- och politikutvecklingen, så ja, då blir man ju inte relevant, och då blir man ju inte heller relevant i debatten, och då tenderar det att finnas människor som tror att det finns andra partier som har svar på samhällsproblemen, och det vet nog ni som sitter vid bordet och jag som är fyrkant i lilla lådan här, att Sverigedemokraterna till exempel är ju inte ett parti som har en hållbar politik, men de har en retorik som gör att folk tror att de har en sammansatt politik.
Samtidigt är det ganska intressant, för att om man tittar på den utveckling som finns i Europa just nu, så ser vi ju att i Österrike så vann ju inte högerpopulisterna, de förlorar ju. I Nederländerna så vann mitten ganska tydligt. Det kommer ett presidentval i Serbien ganska snart här nästa helg, som ju antagligen de demokratiska krafterna vinner över populisterna. Antagligen så kommer demokraterna också vinna över populisterna i Frankrike, likadant i Tyskland. Så att Moderaterna har ju på något sätt hoppat på en högerpopulistisk trend som lite känns som att den håller på att ebba ut.
Varför
orienterar man inte om sig mot mitten då? Det verkar ju vara liksom mitten, det verkar ju vara där det händer.
Ja, nej, men jag tror man har gjort den, det är möjligt att man har gjort den analysen som du just sa, Anders, och vi pratade ju om det förra veckan, att det här som hände i Holland, att vi var ganska överens om att människor kanske har börjat tänka efter Brexit och Trump, att liksom, det här känns ju inget bra och man kanske ska tänka lite innan man bara känner eller någonting sånt där. Så att, ja, så kanske det kan vara.
Men vi kan se en ny linje i sådana fall.
Är det så här, att man låter partiledningen göra sitt val och sen får man se om det där blir framgångsrikt. Och ja, nu ser det inte alls bra ut i opinionen, men det kanske är så att partiledningen tror att det här ska förändra sig.
Jag hoppas också att man ändrar sig, men samtidigt så vet jag inte det där som du säger, Anders, att populistvågen håller på att ebba ut, för att även om Hofer i Österrike förlorade så gick han, alltså det var ju väldigt jämnt och Wilders gick ändå framåt, och så det känns inte som att det riktigt har ebbat ut än, så jag är rädd ändå för
fast
alltså
rent, liksom, rent siffermässigt Wilders, vi har pratat om Wilders här, jag var i Holland precis innan valet där, och det var helt koko liksom läsa reaktioner i Sverige och prata med människor där, därför att han fick 13%, det är liksom exakt som Sverigedemokraterna fick förra gången, det är skräpsiffror. Alltså för några år sedan hade han 15% vid årsskiftet, så hade han uppåt 20%. Så att förväntningarna, den här idén om att liksom Europa som dominobrickor, land efter land ska falla i händerna på de här krafterna, det verkar ju inte stämma. Och då tänker jag så här, att om det nu är så att mitten studsar tillbaka, och det verkar ju vara så i Sverige också med Annie Lööf, varför studsar inte Moderaterna in i mitten? För jag menar, om det är bara så här Peter Springare som de ska slåss om med Sverigedemokraterna, det är klart att alltså han är nog inte så många.
Han är väl 200 000.
Ja, men vinner inget val.
Vi kan ju påminna i sammanhanget om att Trump egentligen, jag menar, han fick 3 miljoner färre röster. Det var ingen landslide för nyfascismen heller.
Men vi har ju inte det valsystemet.
Nej, exakt.
Men kan du förklara det här då? För att jag läste Torbjörn Nilsson här i Expressen. Han skriver ju om Moderaterna också. Och att det inte fungerar att vara ett Sverigedemokraterna light, eftersom Moderaterna nu rasar opinionen. Men varför fungerar det då att vara ett slags Socialdemokraterna light, vill jag inte säga, eftersom de var hårdare. Men en copycat liksom. Varför fungerade det då och inte nu? Har du några teorier kring det, Ulrika?
Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag faktiskt inte riktigt hängde med där. Om du bara kan säga frågan igen.
Nej, men att Torbjörn Nilsson menar att Moderaterna idag är som ett Sverigedemokraterna light och det funkar inte, då väljer man originalet, alltså Sverigedemokraterna. Men då tänker jag på liksom nya Moderaterna, att de var som en...
Så att jag kan inte riktigt... Jag kan faktiskt inte förklara så mycket mer än det som jag faktiskt redan har sagt. Att jag tror att man tog ett beslut om att man trodde att det var tekniskt möjligt, och sen så tror jag att man förvirrade runt det lite och gjorde att vissa tolkade det på ett sätt och vissa andra moderater tolkade det på ett annat sätt. Men som sagt, jag har ju aldrig suttit i på något partiledningsmöte, så jag vet ju inte riktigt hur snacket går liksom.
Kan sista fråga innan vi går vidare, Tobé, partisekreteraren, han fortsätter ju prata om hur fel allting går i Sverige och så vidare. Kan han kanske bli den som får avgå för att någon ska bära ett hundhuvud?
Ingen aning faktiskt. Men det är klart att vi har väl sett såna här situationer tidigare, och då brukar man kanske offra någon hit eller dit. Men jag har svårt att tänka mig att det kommer hända faktiskt.
Okay.
För att jag har en teori om varför det inte funkar att vara Sverigedemokraterna light, som är rent matematiskt.
Ja,
och det är att det finns färre människor till höger om Moderaterna än det finns till vänster om Moderaterna. Alltså Moderaterna ligger traditionellt längst till höger i svensk politik. Sen tog Sverigedemokraterna utrymmet till höger om Moderaterna. Visst, man kan slåss om de väljarna med Sverigedemokraterna, men de är fortfarande bara så att säga de som ligger till höger om Moderaterna, och de är färre än de nästan halva väljarkåren som ligger till vänster. Det vill säga, går du mot mitten för att vinna marginalväljare, så finns det helt enkelt många fler att nå. Och nu tror jag Moderaterna hamnat i det här läget att väljarna är slut. Det finns liksom ingen att vinna i glappet mellan M och SD. Nej. Så att liksom, vill Moderaterna trassla sig ur detta, så är de tvungna att antingen börja äta upp Kristdemokraterna, äta upp Folkpartiet. Nej, men de är inte det. Det finns 3% där.
Ja.
Men att äta upp liksom, eller ta kriget mot Annie Lööf om vem som faktiskt ska leda alliansen. Och det är en riktigt rutten liksom, strategisk position. Men de har liksom försatt sig där själva.
Ja, men alltså, blir de mindre än Centern, då kommer ju i alla fall Tobé ryka. Det måste ju bli så. Eller hur? Det finns väl en botten.
Men då är det så nära valet å andra sidan. Då kanske man, då är det för sent också.
Det
är synd om er moderater, sammanfattar vi det här. Och går vidare till det märkliga, kan jag tycka, eller bizarra. Jonas Sjöstedt och Annie Lööf håller hand och åker på Sverigeturné tillsammans. Kan man beskriva det så? De har i alla fall varit på en 5-6 ställen, va? Och talar från helt olika positioner. Men de verkar gilla varandra, de här två personerna.
Jag tycker att det verkar vara briljant. Alltså, de pratar ju politik och de står för olika åsikter. Och folk får helt plötsligt höra två personer prata politik och inte taktik och spelteori och sånt. Jag tror att jag skulle vilja gå på något sånt där.
Mm. Ja, eller hur? Alltså, båda är ju fantastiska talare, får man ju ge dem också faktiskt. Så det är nog, går, ja, är det nog drag på de debatterna?
Ja, men vilka, det kanske vi borde veta när vi tog upp det här, men vilka är det som kommer då? Är det då ett gäng grova socionomer från vänstern och ett gäng små
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Företagare från, med högafflar, och sen dricker de kaffe, eller vad, hur ser det ut på de mötena?
Det såg ut lite som det var liksom på Folkets hus eller på bygdegården eller någonting sånt där, och det var lite kaffe och fika och mys.
Jag tyckte det såg väldigt mycket ut som ABF när jag sett bilder från det i alla fall. Jag har inte varit på någon sån där, men det såg väldigt mycket ut som så här ABF. Och man väntar bara att de ska öppna liksom för frågor, och alla dessa ABF-män ska kliva fram och liksom förklara hur det är i rummet.
Det
är
så här, de känner det till.
Ja, men det är så här folkrörelsen när den är som mest underbar. Liksom.
Var en ABF-man, är någon som tjötar väldigt mycket? Eller?
Nej, det är någon som inte ställer en fråga till de talarna, utan istället förklarar hur det är för talaren.
En folkrörelsernas
mansplaining. Jag tror att inom höger kallar det för seminarieherre, inom vänstern kallas det för ABF-man, tror jag. Okay. Det är lite olika begrepp. Så.
Ja, men är det här någonting som fler partiledare borde ta efter, och vilka då? Jag menar, det här bygger väl på att de trots allt gillar varandra trots sina motsättningar.
Man måste ju gilla varandra, men sen är de ju lite varandras ytterligheter på något sätt.
Ja.
Eller?
Ja.
Så att då blir det ju också en vänster-höger diskussion som ju jag tror kan vara jätteintressant att lyssna på.
Mm. Ja, alltså,
det är friande.
Och de enas i en fråga då, alltså flyktingars och invandrares rättigheter.
Ja, exakt.
Jag tror att det började med i julas i tidningen Vi, så skulle man bjuda en person, blev tillfrågad att bjuda in någon, en fiende eller på något vis som man ändå respekterar. Och då så bjöd Jonas Sjöstedt in Annie Lööf, och där började den här lilla udda kärlekshistorien. Och sen har de då åkt omkring på 5 eller 6 ställen, och jag tror att det är liksom vanligt folk, att det inte är så mycket så här partister, i alla fall i det reportaget som var i DN i helgen. Så det blir inte så där fotboll, säga klacken mot varandra, men...
Men det kanske finns en sån där anti-Twitter-effekt här, liksom en längtan efter allvar på något sätt som finns parallellt med det här dårsamtalet som vi för.
Du skrev liksom väl om det söndags också, att man...
Ja, men om de här gamla frågorna, alltså klassfrågor, och det finns ju den typen av frågor, liksom många sådana frågor som är på riktigt i vardagen för människor, och som lite försvinner i det här dår-argumentationen som krävs på Twitter. Så, va? Och det, är ju, och det här är väl något antireaktion kanske mot sociala medier, att människor får prata till punkt, människor får liksom berätta hur det är, ingen skriker, inga personangrepp så att säga. Då.
Ja, det låter fint.
Att folk tycker det är fantastiskt. Jag tycker egentligen de borde göra detta på bästa sändningstid i tv.
Ja, men då blir det genast plötsligt.
Annis plan är bara, den vill jag skicka vidare tillbaka till er. Vad är Annis plan? Låt säga, alltså hennes personliga plan. Är hennes personliga plan att köra det här med Jonas nu, satsa på att gå om Moderaterna och sen utmana Löfven? Dun, dun,
dun. I nästa val, ja.
Fast vet ni, jag har hela tiden trott, när jag tittar på, också när jag tittar på opinionsmätningar och så, att Centerpartiet har möjligheten liksom demografiskt, om man tittar på olika väljargrupper, att göra det 2022. För det har liksom varit så här conventional wisdom på något sätt. Men nu tycker jag det verkar som att eftersom Moderaterna parallellt med Annie Lööfs strategi klappar ihop, så kanske hon får chansen redan 2018. Och då tror jag att det är för tidigt för henne. Så jag tror att har Centerpartiet, jag tror att så här Moderaternas effekt, Moderaternas genomklappning kan få den negativa effekten på Centern, att de blir för stora för snabbt. Mm. Och att det inte kommer att funka 2018. Men jag tror att de håller på att bli övermodiga. Och det märker man väldigt mycket i liksom kommentarer från centerpartister nu, att de har blivit enormt kaxiga.
Visar inte det här det senaste utspelet där de vill bryta ut en del ur regeringens till budget exempel, på det?
Statlig, fan, jag fattar inte det. Vad var det för något? Anders
eller Ulrika någon kanske kan beskriva.
De ska bryta ut statlig skatt ur regeringen, ur budgeten.
Nej, alltså det är ju så.
Det där är en direkt jag vet ju inte, som sagt, jag har inte heller varit på Centerpartiets partiledningsmöte. Men, och det är lätt att sitta här vid sidan av, men det känns ju lite så där. Nu när vi är igång och snor moderater, kanske vi ska ta några till.
Jag tror också det, men jag tror också att det finns en annan dimension i det, och det är att, jag vet inte om ni kommer ihåg när Mikael Odenberg började komma upp i debatten.
Jo.
Då lyfte han ju fram ett antal metoder som man kan bedriva oppositionspolitik på riktigt. Och nu har Centern helt enkelt tagit hans Facebookinlägg och gjort om det till riksdagsparlamentarisk strategi.
Oj.
Därför att vad som händer är nämligen att...
Tror du att Mikael Odenberg har blivit Centern?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att de snor hans strategi, för de inser att han är den enda moderat som kan rädda Moderaterna. Så då tar de strategin innan han hinner genomföra den.
Triangulering på
men lite är det så här att det är ju faktiskt så att det är riksdagen som beslutar om budget. Det är alltså inte det man nästan får intryck av, att liksom regeringen kan ta sin budget till riksdagen och sen ska riksdagen bara säga hej, amen. Utan riksdagen kan ju ändra i budgeten, men det som krävs enligt budgetlagen är att man ändrar så att budgeten fortfarande går ihop. Och vad Centern gör, det är att de säger att de tar bort den här skattehöjningen, men de tar också bort reformer. Det vill säga att budgeten kommer fortfarande gå ihop. Om alliansen ställer upp på det, så bygger det ju fortfarande på att SD röstar för. Så det som Centern riskerar med strategin, det är naturligtvis att deras benhårda motstånd mot SD blir liksom så här, ja, men är inte det egentligen en glidande skala? När det verkligen gäller, står Centern verkligen fast vid sitt besked? Så det är väldigt höga insatser när Centern gör så här. Men rent budgettekniskt så är det fullt möjligt att genomföra det förslaget som de har kommit med. Och, ska man tillägga, det kan var så att alliansen skulle kunna göra motsvarande sak på i stort sett alla budgetområden, om de vill. Därför att samma sak gäller ju på och då blir det lite som att, jag vet inte om ni känner till det här, men man har ju tagit väldigt många tillkännagivanden i utskotten. Mm. Alltså riksdagen har uppmanat regeringen. De är ju icke-bindande. Men den strategin att ta liksom beslut i utskotten som sen regeringen får i uppdrag, om den översätts till skarpa beslut, alltså som budget, som lagstiftning, som andra saker som är riktiga beslut, tillkännagivanden är ju någon blandform, då börjar alltså baksätet styra bilen. Så då hamnar vi i ett läge när det här som står i vår grundlag, att regeringen styr riket, blir riksdagen styr riket. Så att Centern är på extremt farlig mark, därför att nästa riksdag, om de nu kommer in i regering, då kommer naturligtvis sossarna göra likadant mot dem. Och då har vi liksom ett helt annat konstitutionellt system.
För att inte tala om att hela den här strategin talar emot det som Annie Lööf sa efter DÖ-föll och allt det där, att hon, Centerpartiet kommer inte bidra till att det blir kaos i regeringen, eller i och med Brexit och Trump och liksom alla oro i världen och för den delen i Sverige.
Likt,
och nu kan det bli oro ändå.
Likt en fågel, Fenix med hybris, flyger Annie Lööf och är på väg att bränna vingarna, kanske.
Var det Ikaros som brände vingarna, men okej.
Okay.
Och får vi Fenix steg från askan.
Var det, okay, så?
Det var en blandning där, lite olika.
Ja, det var många grekiska
men metaforer. Fredrik har varit på rockkonsert. Give him a break.
Nej, men det var visst Fenix som vars vingar brann. Ikaros var något helt annat.
Kan man få veta
Ikaros
vad Fredrik var?
Ikaros flög nära solen, vingarna brann upp, han ramlade ner i sjön. Om det är det du menar, men jag vet inte vad du menar.
Jag menar att hon har fått hybris och kanske borde chilla lite. Men ja, nu bara för att ni är inne på det här har vi ett alternativ till då, att Löfven börjar hota med omval. Eller nyval, eller vad det nu heter.
Vad gör ni då, Ulrika?
Ja, vad gör ni då?
Ja, vad gör man då? Nu tror ju inte jag att det kommer bli det, så jag har inte ens funderat på den tanken.
Nej, men jag skulle egentligen vilja prata om...
Det blir val, va? Då kanske det blir nyval då till hösten, va? Det är ju en annan... Alltså efter september, alltså ja... Det är klart att då blir det ju värme i valstugorna. Det måste ju liksom, kan ju bli riktigt kallt där. Det är inte som det är på sommaren, augusti, september, va? Utan
Om Löfven är lite taskig också, så utlöser han ju nyvalet någonstans när det är riktigt dåligt väder. Så att liksom alla hinner bli sura också.
Varför pratar du om jättekallt väder? Jag fattar ingenting.
Det är mycket avgörande för valrörelsen.
För det är skönare med val i september. Mm. Då kan det vara lite sensommarvärme.
Eller så utlyser man nyval efter årsskiftet.
Jag kan berätta varför jag tog upp den där så. Det var nämligen när det skulle bli extraval. När det var så i vårt land att det skulle bli i mars, ni kommer ihåg, för några år sedan.
Någon fällregeringsbudget, minns jag.
Då satt jag i TV4 Nyhetsmorgon en lördag, och då hade de gjort ett reportage och ringt runt bland partierna om hur de såg på det här med extravalet. Och de hade bara fått tag på såna här människor som stod i valstugor och gjorde liksom och beställde tablettaskar och affischer och sånt där. Och alla hade såna oerhörda problem om hur det skulle bli i valstugorna och hur de skulle klara kylan och sådär.
Det var framförallt praktiska invändningar,
ett
låter det som.
Ett otroligt roligt reportage som ni kan gräva fram någon gång om ni har det tråkigt.
Tablettaskar. Jag vill egentligen prata om Konrad i Kalla Faktas reportage. Jag är oerhört förbannad. Ja, du har skrivit om det, Jonna.
Ja, jag blev också.
Såg du det, Ulrika?
Förbannad.
Nej, jag har faktiskt inte sett.
Nej, det var en liten pojke med lindrig autism och en rektor, ägare till en privat skola, inte ville ha honom för han var för dyr. Ska vi verkligen ha vinstdrivande skolor? Varför vill ni ha det, moderater?
Varför är vi inne på det här ärendet nu? Helt
för att jag är berörd av hur man misshandlar.
Jag tror inte det här står i manus.
Nej,
som Ulrika har fått.
Nej, vi struntar i det.
Men vi är upprörda.
Ja, vi är så himla upprörda.
Jag är också väldigt upprörd, men jag tror att om Ulrika ska ha någon chans att svara måste det stå i manus.
Ja, men vi har inget manus. Vad ska vi snacka om då? Ska vi ta att sossarna skulle sänka skatten på pensionärer? Det var väl undligt.
Väldigt smart.
Var det ett svar på att FI har kongress i helgen?
Ja, men en jättestor grupp som får sänkt skatt. Och pensionärer, jag menar, det är där spänner mellan höger och vänster.
Ja, men ni vill ju bara att folk som arbetar får sänkt skatt, eller hur?
Nej, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tycker att pensionärer också ska ha sänkt skatt, faktiskt.
Mm. Alltså, socialdemokratiskt ledda regeringen, de skulle ju också kunnat höjt alla löntagares skatt till pensionärernas nivå. Det hade ju också varit något, och sagt att man skulle göra otroliga satsningar på välfärden och så vidare. Men nu var det här det näst bästa alternativet, får man ju säga.
Då skulle ju varenda väljare fly och bli moderater igen. Ja. Folk hatar skatt. Inte lika mycket som en moderat hatar skatt. Moderater.
Folk hatar väl inte all skatt?
Folk hatar väl inte skatter, utan det handlar ju om att skapa sig en rörelsefrihet själv och att bestämma vad man själv lägger saker på. Men det är ju en jättelång skattediskussion som Anders och jag har haft ganska många gånger i den här podden.
Fast kärnan i att de sänker pensionärsskatten, de sänker den ju från 1 januari 2018, så de sänker den ju lagom på valåret. Vilket är ju klokt, tror jag. Men det handlar ju...
Bra, smart gjort.
Jo, men det är smart. Men jag tror att på Fredriks fråga om det handlar om feministiskt initiativ, så tror inte jag det gör det. Utan jag tror att det handlar om en slags långsiktig idé om att så här, hyvla ner trösklarna för att rösta på S. Och en av de stora trösklarna som har funnits och som finns och som också kommer att finnas kvar, det är ju just det här att folk upplever orättvisor i vardagen. Och det här är en helt central orättvisa för pensionärer. Och när man har en sosseregering, då förväntar man sig att man liksom hyvlar ner orättvisor som finns. Sen kan man tycka, och det tycker jag är en rimlig invändning, att 200 spänn i månaden, det är inte jättemycket pengar.
Nej, så är det. Men jag håller helt med dig, Anders. Det där handlar jättemycket om både liksom strategiskt och taktiskt smart, faktiskt. Och det där spelar ingen roll om ni liksom skulle ringa in till PRO eller SPF. Det kommer vara exakt samma svar. Mycket bra förslag.
Sen tror jag att Jonna har rätt. Jag har rätt på ett annat sätt, och det är att sossarna kan aldrig tävla med Moderaterna om skattesänkningar. Så att i längden så måste sossarna tävla med Moderaterna om bättre välfärd. Och jag kommer ihåg när den här debatten kom upp 2010, då Thomas Östros var ekonomisk-politisk talesperson för sossarna, och han verkligen tävlade med Anders Borg om vem som kunde sänka pensionärskatten mest.
Ja, det är ett hopplöst
pris. Och det skulle jag säga, det är den absolut mest hopplösa valstrategi som någon någonsin har försökt tillämpa det här landet.
Liksom. Det minns vi.
Nu gör det, va?
Ja. Men det ska bli intressant att se om det kommer fler utspel som riktar sig just mot pensionärer, för jag såg en demografisk kurva på hur många Ja, personer över 65, det kommer vara i nästa, i valet nästa år. Det är ju 2 miljoner som kommer gå och rösta.
Och alla kommer vara fattiga.
Och alla kommer att rösta.
Alla är inte fattiga. Det finns den här mappis också, du vet.
Ja, mappis.
Och det var det jag menade med det taktiskt smarta. Mm. Det är klart att det är supersmart. Det här är ju liksom det som nu det kallade för köttberget.
Ja, köttberget har nu blivit ett fläskberg, tänkte jag säga. Vi, om ingen har något jätteroligt att säga om Peter Hultqvist, så tycker jag vi tar det viktigaste som har hänt i veckan. Det är att det kommer ett nytt bilaga av Aftonbladet idag som heter 5+, kultur och nöje. Har du köpt den i Karlstad, Ulrika?
Nej, jag har tag på den, men jag har faktiskt försökt. Försök inte hoppa på mig nu, snälla Fredrik, jag har försökt. Men jag har faktiskt inte hittat den. Men vi bor vid ett kongresscenter där det inte finns några... liksom, finns inga affärer.
Oj, det måste marknadsavdelningen, vad heter de? Säljavdelningen måste ju få reda på detta så de kan... De hatar när det inte finns en tidning att få tag på.
Det här är synd om Moderaterna på alla möjliga
sätt. Det är, ni får den läsa Aftonbladet.
Det är väldigt, väldigt tråkigt nu. Men berätta för mig istället om den.
Nej, vi det handlar...
Det är, den är jättefin.
Nöje och kultur är en stor, fin bilaga man får på köpet när man köper Aftonbladet. Jag tänkte att du som jag aldrig bryr dig om kultur mer än brittiska... kostymdrama på tv. Det här var kul. Yes.
Är det så?
Ja, The Crown. Eller vad heter det?
Nej.
Jag älskar ju. Nej,
vad heter det? Ulrika har ju varit på teater flera gånger och berättat här.
Ja.
Jag vet till exempel Cabaret.
Jag försöker inte, Fredrik. Jag vet inte, vad är det med dig idag? Vad har jag gjort? Är du liksom lite
putt? Nej, men jag tycker lika mycket om dig som vanligt.
Och vinster i välfärden.
Han har tagit din plats också.
Ja, jag sitter på din plats dessutom. Ja, och, nej, Ulrika, du är som vanligt. Jag önskar dig en väldigt trevlig deppig Sverigemöte i Karlstad med resten av Moderaterna. Och då tackar vi för oss idag.
Ja.
Ha det kul, Ulrika.
I will try.
Ja.
Har du sett på festen i alla fall? En sak som jag vet om fester när partier går dåligt är att det brukar bli väldigt bra fester. Så ni kommer att ha en väldigt bra fest ikväll.
Har du med när det har varit bra och när det har varit dåligt? Och när det är bra, då skärper sig alla. Men när det är dåligt, då är det lite roligare.
Ja, det är mycket roligare när det är dåligt. Så att ni kommer att ha jättekul ikväll.
Folk släpper allt då bara.
Ja, precis.
Okej,
okay. Inget att förlora.
Trevlig helg till allihopa.
Trevlig helg.
Åsiktskorridoren.